السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا till den andra lektionen i förklaringen på hadith Jibril. Denna mycket mäktiga hadith som vi sa lägger ut en grund i vår religion och omfattar hela islam. Och vad var beviset på det? Är det någon som kommer ihåg beviset på hur mäktig denna hadith är och att den omfattar hela religionen?
I slutet av hadithen
så sa profeten alaihi sallallahu alaihi
wasallam.
Ahsant. Du tog ordet från honom. Det här var Jibril som kom för att lära er eran religion. Hada Jibril atakum yuallimukum dinakum. Yani din, hela religionen omfattas av denna hadith. Och vi har i denna hadith maratib al-din al-thalatha, de tre nivåerna av religionen, al-islam, al-iman och al-ihsan. Så en väldigt, väldigt mäktig hadith, inshallah och ta'ala. Och vi gick ju i förra veckan igenom första delen av hadithen, då Jibril alayhi salatu wasalam kom och satte sig framför profeten alayhi salatu wasalam och ställde då första frågan: Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Och Muhammad, berättar för mig om al-islam. Eller vad är al-islam för någonting? Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam: al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah. Islam är att du ska vittna om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, och att Muhammad är hans sändebud, och att du ska förrätta bönen, betala almosan, fasta ramadan och åka på hajj om du har möjlighet. Och då så sa mannen sadaqt. Och den delen vi talade om i förra lektionen, det var en tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Vi talade lite ytligt om just de här två fraserna, eller trosbekännelsen, de här två meningarna. Jag vittnar om att la ilaha illallah. Och vad sa vi att den korrekta översättningen av la ilaha illallah är? Den korrekta innebörden, betydelsen, översättningen, det är:
ingen har rätt att dyrkas förutom Allah.
Allah är den enda sanna guden. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Och det de åkallar vid sidan av Allah är batil, det är falskt. Så endast Allah azza wa jalla förtjänar våran dyrkan. Och all annan dyrkan som tillgängas någon annan är falsk, felaktig och kirk. Och vad kallas det för när man dyrkar Allah i al-islam? Det här viktiga ordet. Det kallas för ibadah, det kallas också för någonting annat. En är tron på Allah och dyrkan av Allah, att särskilja Allah. Tauhid. Tauhid. Inshallah, vi kommer prata mer om det sen när vi talar om al-iman, att tro på Allah. Så kommer vi tala mer om konceptet av tauhid, monoteism, att särskilja Allah azza wa jalla i sin dyrkan. Och sen talade vi också om innebörden av trosbekännelsen, att Muhammad alayhi salatu wassalam är Allahs sändebud. Och vi sa att det innebär och omfattar fem saker. När en person säger wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, så omfattar det fem saker. Är det någon som minns dessa fem saker? Tron på att han är Allahs sändebud. Tron på allt han har berättat, allt han har sagt, det gångna, det nuvarande och det kommande. Eller hur? Vad man yantiqu anil hawa. Och
att lyda honom med det han beordrat.
Ahsant. Wa ta'atuhu fima amar. Att lyda honom med det han beordrat.
Hålla sig borta från det han förbjudit.
Ahsant. Och att hålla sig borta från det han har förbjudit. Och zajr amanaha anhu. Och
att endast styrka Allah så som han har föreskrivit.
Ahsant. Att endast styrka Allah i enlighet med hans sunna. Wa la na'budu Allah illa bima shar'a. Och den sista, som vi förra veckan nämnde som den första, att
älska honom,
ahsant, att älska honom mer än alla andra. Så att älska honom, att tro på honom, allt han har berättat, följa honom, lyda honom och inte trotsa honom, och att endast dyrka Allah så som han har lärt oss. Vi sa också avslutningsvis i förra lektionen en viktig faida, och det var att i vår religion, när vi dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala, så har denna dyrkan, all dyrkan i islam, har två villkor för att en dyrkan ska accepteras. Uppfylls inte dessa villkor, så accepteras inte ens dyrka. Och vilka var dessa två villkor? Och vi sa att de finns i trosbekännelsen. De är innebörden av trosbekännelsen. På så sätt sa vi att de är väldigt enkla att komma ihåg. Gissa? Vilka är de två villkoren för att en dyrkan ska accepteras? Al-ikhlas. Al-mutaba. Och al-ikhlas, uppriktighet, finns i la ilaha illallah, att endast dyrka Allah. Det vi gör vi för Allahs skull. Eller hur? Ala lillahi dinul khalis. Och al-mutaba, att göra själva dyrkan i dess utförande i enlighet med sunna, finns i Muhammad Rasulullah. Vi dyrkar endast Allah så som Muhammad alayhi salam har lärt oss. Och inte på något annat sätt. Okej? Och vi sa att motsatsen till al-ikhlas är vad? Shirk. Och motsatsen till al-mutaba är bid'ah. Precis. Det är väldigt grundläggande saker som är viktiga att känna till. Låt oss då gå vidare. Och idag, inshallah ta'ala, försöka tala om resterande fyra pelare av al-islam. Och profeten alaihi salatu wassalam sa ju, efter att han då nämnde trosbekännelsen, wa tuqimu salat, och att du förrättar bönen, iqamatus salat. Och iqamatus salat är den viktigaste handlingen i al-islam. Den viktigaste handlingen efter att man har uttalat trosbekännelsen. Det finns ingenting som är viktigare i vår religion än att förrätta bönen, att be sina fem dagliga böner. Jätte viktigt att varje muslim förstår sig på detta. Man kollar om, och som vi kommer att nämna sen här, vi kan ta det nu också. Alltså, vad är viktigast i al-islam? Om du får den här frågan, vad är viktigast i islam? Är det att ha hijab? Är det att inte äta gris? Är det att inte lyssna på musik? Vissa kanske kommer med sådana här svar. Det viktigaste i al-islam är att endast dyrka Allah. Yani shahada, la ilaha illallah. Det är det viktigaste av allt. Med det ordet blir du muslim. Eller hur? Utan det ordet är du inte ens muslim. Så det är grunden i vår religion. Ett tawhid, att särskilja Allah i dyrka. Och sen kommer bönen. Och sen kommer zakat, och sen fastan, och sen hajj. De ändå viktigaste aspekterna av islam är islams fem pelare. Vilka är de bästa gärningarna i al-islam? Samma svar. Det är islams fem pelare. Ett tawhid, as-salah, as-zakat, as-siyam, al-hajj. Ingen gärning överträffar dessa fem. Förstår ni? Det kan finnas vissa gärningar som överträffar frivillig bön eller frivillig fasta. Men ingen gärning överträffar de fem grundläggande pelarna av al-islam. Det är de bästa gärningarna. Och vet ni att om du lever upp till att fullborda dessa fem pelare, så är du inshallah och ta'ala garanterad paradiset. Det är de fem viktigaste nycklarna för att komma in i paradiset. Mu'ad radiyallahu anhu, han sa till profeten alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu al-janna, aw kama qal, ya Rasulullah, vägled mig till någonting som gör att jag hamnar i paradiset. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam, du har frågat om någonting stort, laqad sa'alta an 'azim, wa innahu la yasir ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi, men det är enkelt för den Allah underlättar för. Okej, du har frågat om en stor fråga. Ja, nu kommer jag till Jannah. Vad är nyckeln till Jannah? En stor fråga, men det är enkelt för den Allah underlättar för. Så sa han, ta'budullah la tushriku bihi shay'a. Du dyrkar endast Allah och sätter ingenting vid Allahs sida. Yani la ilaha illallah. Wa tuqimus salat. Och du ber dina fem salat. Wa tu'ti zakat. Betala zakat. Wa tasum ramadan wa tahujjul bayt. Det var hans svar. Och sen hänvisade han honom till frivilliga goda gärningar, som är en bonus eller extra utöver detta. Men det här är nyckeln till al-islam. Och därför när en beduin en gång kom till profeten Muhammad alayhi salam och just sa det här, att jag kommer inte be mer än fem salat. Det är det som är wajib. Kallas, jag ska inte be mer. Zakat, en gång om året betala zakat. Jag ska inte betala mer. Fasta, jag ska fasta ramadan och så vidare. Och så sa mannen, ja, det här är det jag ska göra. Och då så säger profeten alaihissalam att den som vill se en man från paradiset, kolla på honom. Men den som lever upp till att fullborda islams fem pelare är inshallah i Jannah. Förstår ni? De viktigaste aspekterna av vår religion. Och därför i den andra hadithen, Buniyal islamu ala khams. Så sa profeten alaihissalam att islam är byggt på fem. Och då liknar han här religionen vid en byggnad, eller hur? Och profeten alaihissalam använder ju väldigt ofta liknelser för att vi lättare ska förstå oss på saker och ting. Ni vet, en byggnad består av vissa delar. Du har grunder, du har väggar, du har pelar, du har fönster, du har tak och liknande. Genom de här fem pelarna är vad som upprätthåller religionen. Och då, när du fullbordar dessa pelare, så fullbordar du ditt hus. Din byggnad. Och utan tvekan, som de lärda säger, att den som bor i det finaste huset, det mest fullbordade, perfekta, yani modernaste, renaste huset, är den som är lyckligast i sitt boende. Eller hur? Till skillnad från en person som bor i ett ruckel, där en pelare, resten av huset har fallit ihop och det är smutsigt och det blåser in kall luft och insekter och allting. Yani det är liknelsen av personen som inte kanske fasta ramadan, inte betala zakat, inte bryr sig om hajj och så vidare. Men hans hus är raserat. Det är ett ruckel. Kommer han vara lycklig i sitt hem? Nej. Men fullbordar du ditt hus med att göra dessa fem pelare. Och sen utöver det finslipar med att göra sunna. Mashallah, ditt hus kommer vara ett slott. Och du kommer vara lycklig i din religion. Förstår ni liknelsen här? Så subhanallah, de här pelarna upprätthåller våran religion. En man måste ha de här fem pelarna för att vara en sann from muslim. Och sen kommer vi tala om att det finns de som är ursäktade. Men i grunden så ska muslimen leva upp till dessa fem pelare. Och vissa av dem, som vi sa, kan man ursäktas för. Som att fasta eller betala zakat eller åka till Mekka och så vidare. Tayyib. Låt oss då börja med islams andra pelare. Och det är as-salah, bönen. As-salah är den gärningen som profeten alaihissalam beskrev som amudul islam i singular. Yani religionens, vad kan man säga, grundpelare. Och här är en annan liknelse, inte som första liknelsen. Här är liknelsen av ett, som ett tält. Där du har en pelare som håller upp hela tältet i mitten. Det här är bönen. Den river du den här pelaren, så kallas, du har inget tält. Och samma sak här, om du inte har bönen så har du inte islam. Så som Umar radiyallahu anhu sa, la hadda fil islam liman taraka salah. Den som lämnar bönen har ingenting med islam att göra. Så bönen är essentiell, grundläggande. Och alla muslimer måste be. Alla som har sina sinnes fulla bruk, alla som är könsmogna, måste be. Och personen är inte ursäktad. Till skillnad från kanske zakat, fastan och hajj, där kan man vara ursäktad. Men bönen, där är man inte ursäktad. Är du en vuxen muslim som har ditt intellekt, så måste du be dina fem salam. Och profeten alaihi salatu wassalam nämnde ju att skillnaden mellan muslim och icke-muslim är vad? Salam, bönen. Vad menas med det? Skillnaden mellan muslim och icke-muslim är bönen. Vad menas med det? Det är den som inte ber, kallas. Ingen skillnad på honom och en icke-muslim. Så bönen är någonting som man aldrig ska ta lätt på. Och därför i ett av de råd som profeten alaihissalam gav till sahaba var: lämna aldrig en bön. Än vad som än händer. Och den här inställningen är den vi ska ha i livet. Du ska aldrig lämna en enda bön. Alhamdulillah. Allah azza wa jalla har underlättat. Hur många böner ska vi be per dag? Fem. Ska vi be dem samtidigt? Eller ska vi be dem utspridda? Utspridda. Om det vore samtidigt, det kanske skulle vara lite jobbigt. Att be fem salat på en gång kanske skulle ta 40 minuter någonting. Men Allah har spridit ut dem. Du ber en på morgonen, en på middagen, en på eftermiddagen, en vid solnedgången, en på natten. Alhamdulillah. Enkelt, eller hur? Fem salat. Och det kanske tar 5 minuter per bön. Så det tar kanske en halvtimme. Och sen har du mashallah 23 och en halvtimme resten av dagen. Så gör vad du vill. Är det här för mycket begärt? Nej. Och i slutändan, är det du eller Allah som drar nytta av bönen? Ja? Det är du. Hasha lillah att dra något nytta av människan. Allah azza wa jalla, han är al-ghani. Allah är oberoende. Det är vi som är al-fuqara. Det är vi som är beroende av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är vi som drar nytta av att be. Och det är vi som njuter av att be. Och det är vi som blir bättre människor av att be. Och därför så sa ju profeten alaihi sallam وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي السَّلَامِ. Jag njuter av att be. Min ögonsten är i bönen. Och sa till Bilal, ja Bilal, aqim salat, rihna biha. Och ja Bilal, kalla till bönen, låt oss njuta av bönen. Det är så, du mår bra av att be. Subhanallah. Och Allah azza wa jall nämner också att bönen yuzekki, den renar människan. Upphöjer människan, subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger inna salatanha anil fahsha'i wal munkar. Att bönen hindrar från skamlösa gärningar och synder. Ja, när du ber dina fem salam så kommer du inshallah ta'ala att bli en bättre människa. Som kommer att kunna behärska dig själv, tygla dig själv och hålla dig borta från synder. För det är inte logiskt att en person ber sina fem salam och är grovt kriminell till exempel. Eller han är på en klubb och han knarkar och dricker och han ska be sina salam. Nej, det går inte. Ja, är det en person som ber, du går inte ens in där. Eller hur? Är det en person som ber, du rör inte glaset. Men khalas. Yani salah håller dig borta från haram. Salah gör dig till en bättre människa. Men vilken salah? Inte den här gymnastiksalah. Där man är någon annanstans. Nej, den riktiga salah. Där du är fokuserad. Du lever, du ber med khushu'. Den salah är den som gör dig till en bättre människa. Och profeten alaihi salatu wasalam betonade också bönen väldigt mycket. Det var det sista rådet han gav till sin umma innan han lämnade denna dunja. Och ni vet ju att en person ligger på dödsbädden. Och speciellt profeterna som är de mest uppriktiga människorna som vill folket bäst. När man är på dödsbädden så ger man råd. Ja, vad är det som är viktigast? Eller hur? Och vad är det för råd som profeten Muhammad a.s. lämnar till muslimerna? Han repeterade flera gånger as-sala, as-sala, wa ma malakat aymanukum. Yani bönen, bönen. Det var det viktigaste han betonade innan han dog, subhanallah. Och han nämnde också att bönen är det första vi kommer att fråga som på domedagen. Och det tyder också på att bönen är det viktigaste. För det frågas inte om någonting först om det inte är viktigast. Så Allah, när han ställer dig inför al-hisab, utfrågningen, så kommer du få frågor. Och den första frågan är bönen. Hur har du bett dina fem salat? Och jag vill att vi alla reflekterar, rannsakar oss själva och förbereder ett svar i huvudet. Och det här svaret måste vara ärligt. Du kan inte komma och slingra dig på domedagen och säga jag har bett fast du inte har bett. Nej. Utan vad ska du säga till Allah den dagen? När Allah frågar dig hur har du bett dina salat? Har du bett dina salat? Kan du då stolt säga alhamdulillah, jag bad mina fem salat varje dag i tid. Alhamdulillah, inte ala khair. Då är du på gott, mashallah. Varför? För när Allah frågar dig och dina salat är korrekt, så kommer man gå vidare till nästa fråga. Ja, du klarar det. Men om din salat inte är korrekt, då börjar problemen redan då. Och då, ja, ligger du väldigt illa till, subhanallah. Ja, vad som kommer efter blir ännu svårare. Så det gäller att man förbereder sig för den här dagen. Varför? För när man också i Koranen nämner en, yani, hiwar, en diskussion mellan folket i paradiset och folket i helvetet. Och man då kommer att fråga folket av helvetet, ma salakakum fi saqar, vad var det som fick er att hamna i helvetet? Så kommer de att svara, vi var inte från dem som bad. Vi var inte från dem som bad. Det är första svaret. För varför ni hamnat i helvetet, vi gjorde inte salam. Så as-salah, as-salah. Så otroligt viktigt. Och profeten alaihi salatu wasalam nämnde ju också att as-salah är det sista som kommer att försvinna från denna umma. Yani innan domedagen, folk kommer att bli svaga. Religionen kommer att minska. Den kommer att bli utsliten, som ett klädesplagg blir utslitet, trasigt. Och folk blir svagare i sin din. Och man plockar bort, yani, bit efter bit i religionen. Tyvärr. Förutom folket av sanningen som kommer att upprätthålla religionen fram till domedagen. Men han nämnde att det sista som försvinner från religionen är bönen. Ja, tyvärr, folk kommer lämna bönen innan domedagen. Och det kan vi se tyvärr att det finns många som har gjort. Vad som också tyder på dygden av bönen, dess höga position i al-Islam, är berättelsen om al-Isra och al-Mi'raj, himlafärden. Varför tog Allah subhanahu wa ta'ala upp profeten Muhammad a.s. till den sjunde himlen? Vad var det enda påbud han fick? Ett påbud. As-salam. As-salam, eller hur? Och om ni tänker, under 23 år, alla påbud uppenbarades med wasita, med en förmedlare, ängeln Jibril, på jorden, eller hur? Allah beordrar Jibril att komma ner med en aya, ett påbud, ett förbud eller liknande, på jorden. Men när Allah ville förpliktiga bönen, gjorde han inte på det här sättet. Utan han tog upp profeten Muhammad a.s. till den noblaste platsen, den sjunde himlen. Och talade till honom utan wasita, utan medlare, direkt. Och säger att du ska be dessa fem salat, du och din umma. Det här tyder på bönens höga position i al-Islam. Och inte bara det, de nämner här ulema, att Allah först förpliktigade bönen 50 salat per dag. Vilket tyder på hur mycket Allah älskar bönen. Men sedan underlättade Allah azza wa jall och gjorde det till 50 i belöning, men 5 i antal. Alhamdulillah. Alla taysir. Men trots detta finns det folk som ändå fuskar med bönen. Är det inte konstigt? Allah musta'an. Och vad som också tyder på bönens höga position är att då Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-mu'minun och surat al-ma'arij nämner de troendes egenskaper, yani awsaf al-mu'minin. Ni vet i början på surat al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun. Så nämner Allah subhanahu wa ta'ala de troendes egenskaper. Och i båda dessa sura så börjar Allah beskrivningen med att nämna bönen. Och avslutar beskrivningen med att nämna bönen. Och säger Allah azza wa jalla, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Framgångsrika är de troende, de som ber med ödmjukhet, med inlevelse. Och så säger Allah i sista versen, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. Och det är de som också slår vakt om bönen. De är noggranna med bönen, att be den i dess tid. Och i surat al-Ma'arij, إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Det är samma sak där. Vilka är de troende? Det är de som är bedjandes. Och det är de som är måna om sin bön. Yani daimun, de ber alltid sina böner. Och i den sista versen, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. Subhanallah. Så här finner vi att yani salat är början och slutet. Det är den mest utmärkande egenskapen och dyrkan du ska ha som muslim. Och de lärda nämner att bönen har två halat. Yani finns två, när man säger iqamatu salat, inte ada'u salat. Utan iqamatu salat, att förrätta bönen. Det kan vara på två sätt. Al-wajiba och precis. Och sen har du al-mustahabba och takmiliha. Yani du har det obligatoriska sättet och det är det tillräckliga sättet att förrätta bönen på. Och det är att du gör det minsta. Yani du ber i tiden. Du läser al-fatiha. Det minsta du behöver läsa. Du säger subhana rabbi al-azim en gång i ruku, subhana rabbi al-ala en gång i sujud. Alltså gör det minsta som krävs. Ingen så här frivilligt, inget extra eller någonting sånt. Din bön är korrekt. Du kommer inte straffas för det. Eller hur? Det är det minsta. Och sen har vi det som är extra. Är ni kompletterande? Det som är fullbordande. Det bästa och ultimata sättet att be på. Och det är att göra det här extra. Det sunna momenten i bönen. Sunna momenten före bönen och efter bönen. Och det här är saker som självklart gärna förbättrar din bön inför Allah subhanahu wa ta'ala. Namns, det var lite kort om bönen. Och bönen, som vi sa, är då, som det har nämnts också i hadithen, وَعْلَمُ أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَةِ. Och vet att den bästa gärning är bönen. Och därför är det bra att man som muslim ber sina fem salat och att man även försöker att be extra mycket, lite sunna böner. För att Profeten alaihi salatu wassalam har nämnt att salah suddar bort dina synder. Att salah höjer dig i nivåer. Och han sa också till en man från hans sahaba som brukade hjälpa honom med wudu, hämta vatten till honom, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Så han sa till honom: sälj, fråga. Vad vill du? Vad du än ber om, jag kommer göra dua för dig att du ska få denna sak. Så vad tror ni denna sahaba sa? Tänk dig nu, profeten a.s. vars dua är accepterad, kommer göra dua för dig, du kan fråga om vad du vill. Han sa: jag ber om att få vara ditt sällskap i Jannah. Och då så säger profeten a.s. någonting annat. Han säger: det är bara det jag vill. Det är dunya khalas, mafi. Ingenting. Jag vill vara med dig i Jannah. Och då så sa han till honom: hjälp dig själv i att uppnå detta med att göra mycket sujud. Ni vill vara med mig i Jannah? Be mycket. Obligatoriska böner och frivilliga böner. Subhanallah. Och vad är det närmaste en person kommer till Allah i detta liv? Ha? Is-sujud. Ahsant. Aqrab ma yakunu al-abdu li rabbihi wa huwa sajid. Yani bästa ashraf makan mawdu' fi dunya as-sujud. Närmaste du kommer till Allah är is-sujud. Allah musta'an. Så må Allah azza wa jall göra oss från al-muqimina salah, de som etablerar bönen, förrättar bönen, den obligatoriska och den frivilliga. Amin. Och bevara oss på detta tills den dagen vi möter honom. Vi går vidare till islams tredje pelare. Och det är att betala almosan, ita'u zakat. Zakat. Och zakat nämns väldigt ofta tillsammans med as-salah i Koranen. Det kallas för qarina. Och qarina på svenska typ som, vad kan man säga? Sällskap, broder, någonting som är länkat. Yani, de lärda nämner att Allah subhanahu wa ta'ala nämner ordet zakat i Koranen 30 gånger. 27 gånger nämns det tillsammans med salah. 27 gånger av 30 nämns den tillsammans med bönen. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِثِينَ لَهُ دِينَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Och så vidare. Subhanallah. Så 30 gånger och 27 av dessa tillsammans med bönen. Och az-zakat och sadaqa är synonymer. Många tror att zakat är den obligatoriska almosan och att sadaqa är den frivilliga. Det här är typ vad folk använder för termer idag. Men rent islamiskt, om du går tillbaka till källorna, till Koranen och Sunnan, så stämmer inte den här uppdelningen, kategoriseringen. Utan de är synonymer och båda tyder på att ge pengar till fattiga. Genom Allah subhanahu wa ta'ala nämner ordet sadaqa och sadaqat 13 gånger i Koranen. Och det refererar till zakat. Eller det kan referera till soning och liknande. Men det betyder också zakat, som i versen i surat al-Tawbah. Så de är synonymer. Zakat och sadaqa. Vad betyder de här orden? Zakat kommer från ordet zakka. Att rena någonting. Att någonting renas. Och vad är det som renas när man ger pengar till fattiga? Är det någon som vet?
Dina pengar.
Dina pengar renas från vad? Rätt svar, men vad från vad? Från dess ondska. Profeten alaihissalam, han nämnde att zakat yudhibu shar al-mal. Det tar bort ondskan från dina pengar. Och det tar också bort din snålhet, din girighet. Och det tar bort dina synder. Zakat tar bort dina synder och gör dig till en bättre människa. Och vad kommer, och zakat afan betyder också en nama på arabiska. Att någonting ökar och växer. Tillväxt. Vad är det som växer då man betalar zakat? Vad är det som ökar? Baraka. Taib.
Hasanat.
Det ökar dina pengar. Det ökar dina pengar. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: wallahu, wa ma anfaqtu min shay fa huwa yukhlifu. Att vad ni än spenderar så kommer Allah att ersätta det. Inne vad du än ger fi sabilillah, och zakat är fi sabilillah, så kommer Allah att ersätta det. Och då Allah subhanahu wa ta'ala ersätter någonting, så är det aldrig med någonting sämre. Utan det är alltid med någonting bättre. Är ni med? Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala i en hadith Qudsi, Ibn Adam, anfiq unfiq alik. Ibn Adam, son till Adam, människa. Skänk, spendera och jag kommer att ge till dig. Och som profeten alaihissalam sa, mana qasat sadaqa min mal. Yani en persons sadaqa, zakat, har aldrig minskat en persons pengar. Och det är det man tror. Att om jag ger 2,5% så har min ekonomi eller mitt kapital minskat 2,5%. Men du får tillbaka. Och du får tillbaka mer av Allah subhanahu wa ta'ala. Så är det, subhanallah. Allah är den som ökar. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Det är baraka, välsignelse. Och varje dag vet ni att det finns en väldigt vacker hadith. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nämner att varje morgon stiger upp, eller solen stiger upp, så kommer det två änglar vid himlens utkanter. Och de gör en dua. Okej? Okay? Och den ena ängeln säger Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Och Allah ersätt, yani öka, ge mera till den som spenderar. Yani fi sabilillah. Och den andra ängeln säger Allahumma a'ti mumsika talafa. Och Allah förstör yani ekonomin för den som är snål, den som håller tillbaka, el mumsik. Så tänker att inkluderas av denna dua varje dag. Yani var generös. Som profeten Muhammad alaihissalam, han var den generösaste människan. Som han sa, thumma la tajidunani bakhilan. Ni kommer aldrig finna mig vara snål, feg eller lugnaktig. De här egenskaperna är negerade från profeten Muhammad alaihissalam. Yani al-bukhl fanns inte hos honom. Wa kana yu'ti man la yakhsha al-faqr. Och han brukade skänka pengar som en person som inte var rädd för fattigdom. Yani han gav allt han hade. För han visste att Allah skulle försörja honom dagen därpå. Subhanallah. Och det var Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och som Anas ibn Malik sa, att profeten alaihi salatu wassalam frågades aldrig om någonting i islam. Och hans svar blev nej. När folk kom och tiggde och frågade och ville ha, han svarade aldrig med ordet nej. Utan han gav vad man hade, även om det var det sista han hade. Eller han gjorde dua för personen, eller hänvisade personen till någon som kunde hjälpa honom. Men det här nej, eller igga personen, det fanns inte. Alayhi salatu wassalam. Och han är vår kudwa, vår förebild. Så kom ihåg att försök alltid ha den här egenskapen att vara generös. Att vara generös. Och det är också här två aspekter. Generös ur den aspekten att man betalar sin zakat. Och det är det minsta obligatoriska du måste göra. Och den som betalar sin zakat är inte snål. Om en person har miljard kronor och han betalar 2,5% på kronan. Han säger, jag ska inte betala en krona mer. Har han någon synd på sig? Nej. Är han snål? Nej, men han kanske skulle kunna vara mer generös. Men han är inte snål. Och han har ingen synd på sig. Förstår ni? Så 2,5% är det som är wajib. Minsta du. Och sen har vi det som är extra. Utöver att man betalar frivillig sadaqa till fattiga behövande. Släktingar, man ger mat, man bygger moskéer, liknande. Yani välgörenhetsprojekt. Och det ska muslimen alltid försöka göra. Yani man ska tävla i det goda. Och försöka ge så mycket som möjligt. Tillbaka till ordet sadaqa. Var kommer ordet sadaqa ifrån? Är någon som vet på arabiska? Enkelt. Sidq. Och sidq betyder? Ärlighet, uppriktighet. Och det är just det som sadaqa är. Genom en person tillskriver sig den islamiska tron. Tron på Allah Azza wa Jal, tron på att det här livet är kort. Det finns ett liv efter detta där man belönas för allting gott man gör i detta liv. Allt vi samlar på oss i detta liv kommer vi lämna efter oss. Du bekräftar detta och tror på detta. Hur skulle du implementera detta? Genom att inte dyrka pengar, inte vara en slav till pengar. Utan investera dina pengar för att du vet att de kommer att ge dig avkastning på domedagen. Det här är sitt. Och därför så sa profeten alaihissalam, وَصَدَقَةُ burhan. Och sadaqa, yani att skänka pengar till behövande, är ett bevis. Bevis på vad? Bevis på din tro, din ärlighet och uppriktighet som troende. Och motsatsen, el-bukhl, snålhet, är ett bevis på en brist i din tro. Så är man en stark troende, så delar man med sig. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ni kommer inte uppnå en nivåer av fromhet, Guds fruktan, tills ni skänker av det ni håller kärt. Vill du ha taqwa, vill du ha birr, dela med dig. Betala zakat, betala almosa. Så zakat är då islams tredje pelare. Och zakat är en ibada, en dyrkan som är ekonomisk. Och det är ingen så här fysisk aktivitet som bönen, du gör någonting fysiskt. Utan zakat är en ekonomisk dyrkan, där du spenderar av dina pengar. Och de lärde har sagt, som Ibn Qayyim nämner, att zakat, den är från al-hikma, hur vackert det är att det är en sån liten andel, att den inte skadar personens kapital, ekonomi. Men samtidigt är det en sån summa att den gynnar de fattiga. 2,5%. Billahi alaikum. Är det mycket? Du får behålla 97,5%. Och du ger 2,5%. Taib. Så det är lite pengar som inte skadar din rikedom, ekonomi. Och samtidigt är det pengar som gynnar de fattiga. Och zakat betalas en gång om året. Inte varje månad, inte varje löning, utan en gång om året. Och det finns vissa shurut, vissa villkor för att man ens ska bli skyldig att betala zakat. Det är inte alla som behöver betala zakat en gång om året. Utan det är de som har ett sparat orört kapital. Ett kapital som är sparat orört. Och det når det vi kallar för ett en nisab, en tak, ett tak. Och det är värdet som motsvarar 85 gram guld. Du kollar guldpriset. Låt oss säga, och som han har guldpriset har gått upp 30% nu. Låt oss säga att ett gram kostar 500 kronor. Och du tar det gånger 85. Då har du summan. Jag vet om det landar på 40-50 000 någonstans. Det är en nisab. Den summan, det är taket. Pengarna måste ha nått den summan och du måste ha haft dem i ett helt år, islamiskt år, orörda. Och allt som är över, khalas är zakat. Men det ska inte ha gått under. Att du hade 30 000 och sen hade du 60 och sen hade du 30 och sen 60. Nej, utan khalas. Du har ett kapital, 50 000, sparat på kontot. När det har gått ett år betalar du 2,5%. 1 250 kronor av 50 000 då. Och det bevisar också vad? Att alhamdulillah, det är inte alla som behöver betala zakat. Utan det är de som har sparat kapital. Så zakat betalas på pengar. Zakat betalas också på guld och silver. Vilket var folks pengar förr i tiden. Och idag är det då andra pengar som ersätter. Men även om en person skulle ha guld och silver så betalar man på detta. Och det finns också där ett tak som vi nämnde, 85 gram. Och på guld eller, cirka, eller silver cirka 500 gram. Sen har vi också zakat på boskap. Om en person skulle vara bonde och han har kor och lamm och kameler, alltså i hundratals, då finns det även zakat på det. Och sen har vi också zakat på skörd. Om en person skulle vara bonde och syssla med jordbruk. Och även där finns det en viss mängd som måste uppnås. Alltså inte att en person har en kolonilott och han ska betala zakat. Utan han har väldigt stora mängder av skörd. Och det finns mått på det liksom. Då ska han också betala en viss del. Beroende på om han har vattnat skörden själv. Eller den har vattnats av regnvatten. Av regnvatten. Då ska han betala mer. Jag tror det är 10%. Om det är, han har vattnat den själv. Då är det en 5%. Så i alla fall. Det finns bestämmelser kring detta. Och sen har vi den sista saken det finns zakat på. Det är urud och tijara. Det som är. Vad kallas det på svenska? Handelsvaror. Om en person har en business, en affär eller liknande. Till exempel han är bilförsäljare. Och han har ett showroom, han har 100 bilar. En gång per år måste han göra en inventering. Kolla vad bilarna är värda och så betalar han 2,5% av detta. Men det är då vad han vill sälja. Om du personligen har 3 bilar som du kör med. Eller sparar, eller hobby, eller meckar med. Det är ingen zakat på dem. Men det är det som man då avser för att sälja. De sakerna finns det också zakat på då. Så jag kortfattat om ett zakat och det finns bestämmelser kring detta. Sen har vi den fjärde pelaren av islam, och det är fastan, as-siyam. Och fastan, som ni alla känner till, är då fasta i månaden av Ramadan. Det är den fastan som är obligatorisk. Att man fastar månaden av Ramadan. Och fastan är en dyrkan som de lärda har beskrivit med att den är det dolda mellan tjänaren och skaparen. As-sirr bayna al-'abdi wa rabbih. Det är det dolda, den dolda formen av dyrkan mellan Allah subhanahu wa ta'ala och hans tjänare. Och därför så nämnde profeten alaihi wasallam att Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith qudsi: "Was-sawmu li wa ana ajzi bih." Och fastan är för mig och jag är den som kommer att belöna. Och då nämner al-ulama att yani fastan är för mig, den är uppriktig. För i Ramadan så kan du se en person och ta för givet att han fastar fast han inte gör det. Han kanske har diabetes, han är ursäktad, eller hur? Men du tänker det är Ramadan, han är muslim, han fastar. Du kan inte se på en person att han fastar eller inte fastar. Så länge han inte har någonting i handen och dricker eller äter. Men en dyrkan som är dold. Och motsatsen, utanför Ramadan kanske en person fastar. Någon av er kanske fastar idag. Det går inte att se. Men vem är det som vet att du fastar? Allah, eller hur? Och även en person som fastar i Ramadan, vem är det som vet att personen inte går in i köket och tar ett glas vatten? Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är en dyrkan av uppriktighet. Och därför är belöningen dold. Endast Allah azza wa jal vet dess belöning. Yani personen kommer att belönas gränslöst på domedagen. Och fastan är också för den som kan. Eller vad sa vi? Bönen för alla, eller hur? Zakat för den som kan. Den som är fattig, den som har mindre än en nisab behöver inte betala zakat. Fastan, samma sak, för den som kan. Vem är det som inte behöver fasta i islam? Resande? Sjuk? Ammande, gravid? Hög ålder, diabetes och så vidare. Det är någon som inte kan, behöver inte fasta. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla har underlättat. Och sen går vi vidare till den sista av islams fem pelare, och det är al-hajj. Att göra pilgrimsfärden till Mekka en gång i livet. Som det nämndes i hadithen och i versen, liman istata'a ilayhi sabila. För den som kan, den som har möjligheten att bege sig till Mekka. Och möjlighet att åka till Mekka är att man är frisk. En person som är jättesjuk och inte klarar av att resa till Mekka behöver inte åka. För att åka på hajj, det är inte någonting enkelt. Det är väldigt svårt, även för en person som är ung och stark. Det är 5 dagar och det är inte enkelt. Det är jättevarmt, det är mycket folk, man blir puttad och man måste gå långa sträckor. Man blir verkligen yani sliten och uttröttad av att göra hajj. Så pass att profeten alaihissalam beskrev det då Aisha frågade om kvinnorna skulle göra jihad. Så sa han att eran jihad är att åka på hajj. Och en annan hadith, det är de svagas hajj, eller jihad. Så det är en form av jihad att åka på hajj. Som alla som har varit där kommer att erfara. Umra, det är enkelt. Det kan ta 2 timmar att göra umra. 3 timmar. Sen, mashallah, du är i Mecca, du chillar. Men hajj, det är faktiskt det krävande. Så är man sjuk, så pass sjuk att man inte klarar av att åka, så behöver man inte åka. Okej? Och man behöver inte heller åka om man inte har den ekonomiska möjligheten. För det är dyrt. Idag det kostar upp till bara biljett och allting 50 000 kronor att åka på hajj nästan. Och sen fick pengar och du kanske ska åka med någon annan. Så det är, man hör ju såna här berättelser som handlar om folk som kommer från andra länder som kanske säljer, jobbar livet, hela livet och samlar till hajj. Tänk er, subhanallah. Och vi, mashallah, samlar kanske 1 år vi åker. Samla hela livet. Man har berättelser om folk som sålde sin gård, sitt hus för att kunna åka på hajj. Subhanallah. Yani det är för dem en dröm att kunna åka på hajj. Så den ekonomiska möjligheten att åka på hajj. Och det omfattar också att man inte har skulder som folk vill ha. Då ska du betala skulderna först. Och sen har vi också att vägen dit ska vara trygg. Förr i tiden när man reste, kanske det var på kamel eller båt eller liknande, så färdas man förbi flera länder. Det kanske var krigsdrabbade områden. Och en chansen att ta sig förbi minimal. Så att då behövde du inte heller åka på hajj. Eller vägen var full med rånare. Som också det har varit i historien liksom. Alltså, om vägen dit inte är säker så behöver du inte heller åka. Det är de ursäkterna som finns då. En fråga. Kan man göra hajj för någon annan? Bara så där, ja. Va? Finns det några restriktioner? Några villkor?
Man måste ge någonting, tror
jag. Va?
Man måste ha gjort hajj själv.
Precis. Första, man måste ha gjort hajj själv. Du kan inte göra hajj någon annan om du inte har gjort den själv. Och sen nämner de lärda också att det går att göra hajj för en avliden person. Till exempel ens föräldrar eller liknande. På villkor av att du har gjort hajj för dig själv. Men får man göra hajj för en levande person? Får man göra hajj för en levande person? Ja, det får man. Och där finns också två villkor. Det ena är att personen är så gammal att han inte kan åka på hajj. Han kommer inte bli ung och kunna åka på hajj utan kallas det. Han är 90 år gammal och kan inte gå själv och så vidare. Han behöver inte åka på hajj. Och den andra är en person som är så sjuk att han inte heller kommer att kunna åka på hajj. Han är kroniskt sjuk. En sjukdom där han kanske är sängliggande och kommer aldrig bli frisk. Då får man också göra hajj för personen. No. Tayyip. De lärda nämner att dessa fem pelare, islams fem pelare, är uppradade i al-ahamiyya. Yani, det vill säga viktigaste först. Den viktigaste av allt är shahadatayn. Eller hur? Islams fem pelare. Om vi kollar på dem. Shahadatayn. Varför är de viktigast? För utan dem är du inte ens muslim och det spelar ingen roll om du skulle be eller fasta eller åka till Mekka. Det kommer inte accepteras. Så shahadatayn är det viktigaste. Och sen kommer bönen. Då har de lärda diskuterat varför kommer bönen före zakat och fasta och hajj? Eller vad det är sir? Eller vad är själva liksom visheten bakom detta? Och då säger de varför? För att bönen är din dagliga kontakt med Allah. Och du, yani alla muslimer ska be fem gånger om dagen. Som vi sa, så länge personen är i sina sinnesfulla bruk, personen är könsmogen, så måste personen be. Med undantag av kvinnan som har sin period och så vidare. Men generellt igen, du måste be dina fem salat varje dag. Det finns ingen ursäkt. Till och med om du är fattig, som zakat, du måste ändå be. Om du är sjuk, du måste ändå be. Kan du inte be ståendes, sittandes, liggandes? Ja, du måste be. Har du inte vatten, kan du sjuka till göra wudu? Gör tayammum. Eller hur? Så att bönen lämnar man aldrig. Och därför kommer den då som första yani fysiska gärningen. Viktigaste gärningen i islam är as-salam. För att den görs fem gånger om dagen. Och sen har vi zakat. Och då kommer frågan, varför kommer zakat före as-siyam, fastan? Trots att båda görs en gång om året. Då kanske någon skulle kunna argumentera med att fastan är viktigare. Varför kommer då zakat före fastan?
För att det är fattigas
rätt. Ja, det är de fattigas rättighet.
Det gynnar andra. Siyam gynnar dig själv.
Precis. Det finns två sorters gärningar i islam. En nef al-qasir, de gärningarna som gynnar dig. Och så finns det en nef al-muta'addi, de gärningarna som gynnar andra. Och om en gärning är typ, två gärningar jämförs, de är typ lika. Så kollar man på den gärningen som gynnar andra, då blir den tyngre och bättre. Än att bara gynna sig själv. Du fastar, du gynnar dig själv. Men när du betalar zakat, gynnar du andra människor. Du hjälper, kanske räddar en person från svält, från att dö. Hjälper en person att ha tak över huvudet. Och det är självklart bättre än att fasta och bara gynna sig själv. Så därför nämner man då att zakat har företräde. Och som han sa, brodern, att det är de fattigas rättighet. Haqq al-faqir. Tayyib. Och sen kommer då fastan på tredje, eller vad blir det, fjärde plats. As-siyam. Och varför kommer då fastan före hajj? Ganska enkelt. Är någon som vet? Varför kommer fastan före hajj? Varför kommer hajj sist?
Siyam behöver göra varje år. Hajj gör det
en gång per år. Att siyam, fastan, är varje år. Medan hajj är en gång i livet. Obligatoriskt. Och därför nämns då Hajj som den sista av islams fem pelare. Och det är också viktigt här när vi talar om islams fem pelare, att dessa gärningar som vi sa är de bästa gärningarna i islam. Att be, hjälpa fattiga, fasta och åka på hajj. Allah subhanahu wa ta'ala har varit generös och han har givit oss frivilliga gärningar som motsvarar alla dessa. Yani obligatorisk bön, fem. Finns det frivillig bön i islam? Alhamdulillah. Finns hur mycket frivilliga böner som helst. Zakat, obligatoriskt 2,5%. Finns det frivillig zakat? Sadaqa? Naam, det finns. Alhamdulillah. Hur mycket du vill. Siyam, fasta. Obligatoriskt i Ramadan. Finns det frivillig fasta? Ja, det finns. Hajj, obligatoriskt en gång i livet. Finns det frivillig hajj? När blir hajj frivilligt? Nej. Omra... Ja, vi säger till mig att omra är också wajib. Finns en sån... Ahsan. Har du gjort yani hijjatul islam, din obligatoriska hajj, så är alla hajj utöver det frivilliga. För det finns till exempel som vissa av våra ulema åkte, man läser deras biografi, de sa han gjorde 50 hajj, 60 hajj och så vidare. Yani för att vara där och ge fatwa till folket och så vidare. Så alla hajj efter den första är frivilliga. Mashallah. Och sen kan man ju självklart göra umra. Och yani hur många umra som helst. Och då kommer vi till den här frågan. Varför är... Eller hur pass viktiga är frivilliga gärningar i islam? Att vi fullbordar, kompletterar de här obligatoriska med att göra frivilliga gärningar. Vi sa i hadithen, det räcker med att du gör islams fem pelare. Du är alhamdulillah muslim. Du är en mu'min och inshallah du kommer att gå till Jannah. Men varför är det så viktigt att försöka fullborda och komplettera med frivilliga gärningar? Kan ni ge någon fa'ida? Ja? Ja, men det gör man även utan frivilliga gärningar. Kommer till Jannah. Men chansen är större.
Alltså täcker bristerna som man har i de obligatoriska.
Ahsant. De täcker bristerna i dina obligatoriska gärningar. För hadithen vi nämnde att en person kommer fråga som bönen på domedagen. Om han har gjort sin salat bra, som han ska sina fem salat, då går man vidare. Men har han brist i sin bön, så kommer Allah att säga till änglarna, kolla om han har frivilliga böner. Låt dem då komplettera de obligatoriska. Och sen samma sak med zakat. Har han brister i sin zakat, kanske glömde betala, han kanske gav någonting som var fel och inte accepterat och så vidare. Kolla om han har frivillig sadaqa. Låt det då komplettera hans brister i hans zakat. Samma sak med fastan och hajj och så vidare. Så de frivilliga gärningarna kompletterar de obligatoriska bristerna man har. Och de lärda nämner ju också att en person som är mån om att göra frivilliga gärningar per automatik är mån om att bevara sina obligatoriska gärningar. De är som ett skydd runt dina obligatoriska gärningar. Men struntar man i sunna gärningar så är risken större att man sen börjar strunta i sina obligatoriska gärningar. Är ni med? Och en till fäida, en till nytta med att göra frivilliga gärningar är det som nämndes i hadithen där profeten Muhammad a.s. sa att Allah säger: Men ada li waliya faqad adantuhu bil harb. Allah säger att den som skadar en av mina awliya har jag förklarat krig emot. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att det finns ingenting som för en tjänare närmare mig och som jag älskar mer än de obligatoriska gärningarna. Och sen fortsätter min tjänare att närma sig mig med de gärningarna som är frivilliga tills att jag älskar honom. Och om jag älskar honom så kommer han att få det han ber om och han kommer att skyddas från det han söker skydd ifrån. Och hadithen finns i Muslim. Så vad är det här Allah subhanahu wa ta'ala säger? Hadith Qudsi. Att det han älskar mest av allt är de obligatoriska gärningarna. Yani islams fem pelare och vad som är wajib. Och sen fortsätter en tjänare att närma sig Allah. Yani tills han blir från Allahs awliya, al-muqarrabin. Tills yani han då får sin dua besvarat. Han blir från Allahs awliya, Genom att göra frivilliga gärningar så kommer man närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man får Allahs kärlek. Hatta uhibbo. En tills jag älskar honom. Och därför är det bra att man som muslim är mån om att försöka göra extra. Även om det är lite. Gärna att man kanske varje dag försöker be 2 rakat duha på förmiddagen. Eller man kanske försöker be witter innan man sover. Man försöker att be 2 rakat sunna innan fajr. Eller har du ännu mer ork och tid att du försöker be rawatib, dina 12 sunna böner som är relaterade till de obligatoriska bönerna. Eller man försöker i alla fall göra lite extra. Fasta 6 dagar efter ramadan, extra sunna, betala lite sadaqa, lite, om det finns möjlighet, insamlingar, bygga moskéer, föräldralösa barn, köpa koranböcker till koranskolor, hjälpa fattiga, skänka sadaqa till släktingar. Man försöker alltid göra lite gott. Och inshallah, lite gott blir mycket hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vet ni det? Allah subhanahu wa ta'ala är den som tar emot sadaqa, som är halal, tayyib. Och Allah låter denna sadaqa växa hos honom tills den blir stor som ett berg på domedagen. En liten sadaqa som en daddel kan hos Allah azza wa jalla bli berg av hasanat yawm al-qiyama. Så underskatta aldrig en god gärning. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Underskatta aldrig en god gärning. Ittaqillah, ittaqinnar walaw bi shiqqi tamr. Vad sa profeten alayhi salatu wasalam? Skydda er, rädda er från elden om det så är med en halv daddel. Gärna som du skänker till fattiga. Gärna alla möjliga medel, försök. Fly, rädda er själva från elden. Genom att göra gott. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss. Och att göra oss från hans fromma och trogna tjänare. Och att ta vårt liv i det bästa av tillstånd. Och inshallah nästa vecka kommer vi då börja tala om al-iman. Tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om någon kan göra adhan. La, anta imam. Abu Nuh. Mutawaddi Abdullah.
Jag ska göra det.